jag tackade nej till en grej för att jag måste bli gravid. Jag måste satsa på mitt privatliv. Jag kan inte hålla på att tacka ja till de här utmanande tv-programmen. Alltså jag kan inte sitta och göra ett utmanande program och samtidigt vara gravid. Liksom. Alltså det går inte. Det är så mycket utmanande program som man inte kan göra om man ska bli gravid. Och det är det som hela tiden har skjutit upp nu också. Att så här, jag bara tränar stenhårt för Vasaloppet. Men ja, jag kan ju inte bli gravid då. Men sen, för jag kan inte spy i spåret. Eller du vet, alltså, det är sådana grejer hela tiden. Och det jag låter som ett jättelöjligt problem. Men det är ett stort problem att tacka nej till tv-program för att få ett fungerande privatliv. Liksom. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Hallå, hallå och varmt välkomna till Nemo möter en vän 2.0. Ja, vi dundrar vidare denna vecka i denna ny lansering med en riktig personlig favorit i form av svensk offentlighets mest sprudlande och soliga människa. Nämligen den ständigt aktuella tv-personligheten och influensen Julia Fransén. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter, men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohyden.se. Och fortsätt gärna att sprida ordet till alla ni känner om att Nemo möter en vän nu finns gratis för alla att lyssna på hos alla poddplattformar. Men nog om detta, nog om mig, plats på scen för den fantastiska Julia Fransén.
Ja, då kör vi Nemo möter en vän med en sprudlande, fantastiska och för dagen klädd i en otrolig päls. Julia Fransén, välkommen hit!
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, men kul att ha dig här. Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Ja, det är vår. Det är bra.
Mm. Inför idag, eller nu när vi satte oss här snarare, så pratade vi lite som hastigast om ADHD-medicin.
Ja.
Och du sa att du tar en dos på morgonen och sen en typ vid behov, eller var fjärde timme.
Ja. Mm.
Vad skulle du säga att ADHD-medicin har gjort för dig?
Den har ju verkligen förbättrat mitt liv på jättemånga sätt. Alltså mitt första bolag gick ju i konkurs. Det var länge sedan. Innan jag var känd. När jag hade min PT-grej. Och det var inte för att jag inte hade någonting att göra. Jag hade jättemycket att göra. Men jag kan bara inte hantera allt det där administrativa. Alltså det går inte. Med att betala grejer och sådär. Så... Nu kan jag liksom sköta allt det administrativa lite bättre i alla fall. Nu har jag ju också folk som hjälper mig med olika saker. Det hade jag ju inte då. För det var väl typ 2014 eller någonting. Men allt det administrativa. Med att svara på saker. Komma till skott. Alltså min ADHD-läkare säger liksom att det är startmotorn som vi har... problem med. Och det har jag verkligen känt av i mina år. Liksom.
I situationstecken tråkgörat.
Ja, det är så fruktansvärt jobbigt att göra saker som är tråkiga. Sen så, Bingo, min fästman, har ju också ADHD. Men det känns som att vi har olika sorter. Alltså för jag har... Det är fruktansvärt jobbigt för mig att göra tråkiga saker. Men det kanske är att Bingo har en liten annan uppväxt. Alltså hans pappa var väldigt... Det var inget snack, man ska bara göra det tråkiga. Och så har jag haft mer en familj som det har inte varit lika hårt. Liksom. Mm. Men det är fysiskt ont i kroppen att behöva göra någonting som är tråkigt. Jag vet inte om du känner igen dig.
Är otroligt svårt. Jag har ju själv laborerat med ADHD-medicin till och från genom åren.
Ja.
Och ständigt den här avvägningen ju om okej, de här sakerna hjälper det med, men är det värt de här bieffekterna?
Precis.
Och det är så svårt när vågskålen alltså.
Ja, för jag blir inte lika skrattig. Jag kan liksom inte skratta så jag gråter, känner jag, med medicinen. Och...
Men någonting kapas ju av.
Ja, alltså den här flummigheten. Men nu har jag ändå haft diagnosen kanske i 4 år, tror jag. Och när jag gjorde Company Svan, som du också gjort, där var det så här, ja, men det var ganska nytt med medicin och allting. Och så kände jag att, nej, men jag ska inte ta medicin när jag gör tv, för det, den förstör ju min personlighet liksom. Så jag gick in där.
Det fick du bittert ångra.
Alltså fy, det var hemskt. För det var ju verkligen... Ja, då insåg jag har verkligen ADHD. Det är liksom inget påhitt.
Det var hemskt.
Jag gjorde verkligen mitt bästa och ändå var jag alltid sämst på att komma ihåg allting. Alltså jag skrev mina listor och liksom så här, ja, men, alltså, packa ner allting i rätt ficka. Och det är så himla mycket regler i militär. Så till slut så fick jag liksom hålla ett tal till alla i gruppen. Jag bara... Så var jag jätteledsen. Jag bara, jag vill bara att ni ska veta att jag gör verkligen mitt bästa. Men det går ändå inte. För vi fick bära någon så här tegelsten på jättelång vandring för att jag hade glömt någonting i min väska. Och så här. Det var intressant att se hur att det verkligen är på riktigt.
Mm. Nej, men jag håller helt med. Det där blev sån otrolig reality check på något sätt. Att i ens vanliga normala liv så dels omger man sig av mycket andra ADHD-personer.
Ja.
Som du har Bingo liksom. Mm. Min tjej har också ADHD.
Ja.
Så man förstår liksom varann.
Ja.
Och man kan ha överseende med varandras virrighet.
Ja.
Men när man kommer till ett sånt program, det var ju så här, just det här med att okej, nu ska ni ha de här 50 sakerna sorterade så här och så här och så här.
Ja.
Och jag bara, alltså, jag kan inte.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Det blir kaos i mitt huvud.
Ja.
Och så misslyckas man med det och så får man skämmas inför de andra och så känner man sig dålig och så är man så skör och trött och bara börjar gråta för att man bara känner sig kass. Det var...
Ja.
I feel you alltså.
Men sen, det där är ju också i riktiga livet. Det är inte bara Company Svan, för just nu när du frågar hur jag mår så är det så här, ja men den vanliga ja bra. Men jag kan verkligen ha så här extremt jobbiga ADHD-veckor och bättre ADHD-veckor.
Mm.
Och den här veckan, jag sa till mamma igår, jag bara, gud, jag har verkligen ADHD idag. Alltså, när man bara... Ah, jag är i en väldigt dålig period när jag liksom, jag kan inte svara. Jag kan inte... Alltså, det går inte. Alltså, det är så här, det går inte att göra de här sakerna som borde ta tag i. Och det är... fruktansvärt alltså.
Och ibland känns det nästan som slumpen det där.
Ja.
För jag har tänkt tidigare så här, ja men det är så kopplat till det sömn och stress och kost och sånt där. Och det hoppas man ju att det ska vara.
Ja.
Men jag kan bara känna, som du säger, ibland så här dagar där det spinner så mycket i skallen.
Ja.
Det är som att hjärnan går på högvarv, som att det nästan fräter liksom.
Ja. Ja.
Och jag kan inte stänga av liksom.
Nej, nej.
Jag blir helt utmattad av det.
Ja.
Men
jag vet inte om det är också typ efter intensiva perioder att man bara, för nu skulle jag träna inför Vasaloppet.
Mm.
Och det var ju så himla intensiv period liksom. Och sen nu när det är över och jag har liksom en liten lucka på 2 veckor när jag inför nästa grej, då är det så här, nu tänker jag, nu förtjänar jag bara att ta det lugnt liksom. Mm. Och men det går ju inte, för man har ju annat att göra.
Nej.
Man har ett jobb faktiskt.
Nej, exakt, och det spinner ändå i skallen liksom.
Ja, verkligen.
Men en fråga om Vasaloppet.
Ja.
Hur var blöjan?
Nej, den hade jag inte.
Nej?
Nej, jag hade den liksom i, så jag skulle kunna, jag hade den inte i min väska, men jag hade den i en bil som åkte med liksom. Om det skulle bli en sån där kris.
Just det, det var mycket skriverier om blöjan.
Ja, jag vet. Ja, jag tyckte det var briljant. Alltså såhär, ett bra idé.
Ja, men folk trodde nästan att det var lite PR-trick från det. Att ens ta upp det, eller att det blir en grej. För att du ska säga, men det blir snackigt, det är alltid bra med lite extra uppmärksamhet.
Ja, nej, ja, alltså... Det är väl allt man gör egentligen. Eller,
ja, men så är det.
Alltså, det var inte så jag tänkte aktivt det, men allt som jag lägger upp på Instagram som känns så här, kan man verkligen lägga upp det här? Alltså när det känns lite för mycket. Mm. Det blir ju alltid väldigt bra.
Mm.
Alltså väldigt poppis. Mm.
Ja, verkligen. För du är ju, och även din Bingo, kända för att vara extremt öppna och transparenta med det mesta. Vad... Det borde ju även finnas en gräns för dig med. Vad är det folk aldrig skulle få se? Har du några sådana ämnen eller teman i livet? Men det här skulle jag aldrig prata om.
Nej, men en regel som jag har gjort för mig själv lite så, det är väl att inte prata om mina problem innan jag själv har bearbetat dem lite grann.
Mm.
Det har jag väl gjort ibland ändå, men det blir oftast inte bra. För då, jag måste vara beredd på att ta åsikter och tips och råd från alla mina följare då, när jag öppnar upp mig om någonting. För det, jag tycker det är lite dumt som offentlig person att bara så här, om man delar med sig om allting och sen blir irriterad för att man får massa tips och råd och åsikter. För det är klart att man får det när man öppnar upp sig. Så att verkligen så här, okej, okay, är jag redo för att dela med mig av detta nu? Har jag bearbetat det själv? Och då kan jag liksom dela med mig.
Men är det svårt att hitta den gränsen, den balansgången? Eller är det någonting som har växt fram med tiden att det kommer naturligt nu?
Ja, alltså jag tycker att jag har blivit lite tråkigare med att dela med mig. Mm. Jag är lite ärrad. Och det är liksom inte konstigt, känner jag. Typ som nu när jag inte klarade Vasaloppet. Jag visste inte ens att jag gick igenom en hatstorm. Jag åkte till Norge och så här, typ 3 dagar senare. Så säger min kusin, hur mår du? Vadå, jag mår bra. Och så berättar hon då att det var värsta grejen om att jag inte hade klarat det. Och det... jag är så bra på att stänga av Instagram och omvärlden och inte läsa och sådär. Men jag har också blivit bättre på att inte dela med mig så mycket för att man är såhär, det är ju något är i en efter mycket små hatstormar.
Mm. Vilken storm genom åren har påverkat dig mest?
Jag vet, det är 3 stora liksom, så jag tror. Alltså, första var i Robinson, och det är så sjukt nu liksom, att, för det är ingen som minns någonting av det. Men första grejen tror jag alltid är värst. Och det var när man röstade ut någon i Robinson som folk tyckte var en värdig vinnare. Alltså så, folk blir så arga. De blir så arga. Jag ska bara kolla om tugga på som låter.
Det är ben, tror jag. Vi kan ju säga det till lyssnarna att Julia har med sin lilla gulliga hund i en liten väska under bordet här. Och den håller på att nafsa på någonting. Och nu måste jag bara...
Det lät inte för mycket, tycker
jag. Ja.
Nej, så det var ju... Då var ju det jobbigt. Men... alltså jag har ju distans till allt det där. Jag kan ju skratta åt alla hatstormar. Men jag tror ändå att det är något är i mig, liksom. Mm. Sen var det Bachelorette när jag ändrade mig till 2:an. Och sen hade Katrin en fest med tema.
Just det.
Ja, det är väl de 3 som är de värsta. Mm. Sen så har det varit små grejer, men inte mycket. Jag får ju inget hat däremellan.
Nej.
Så. Det är bara att man inte orkar. Alltså jag vill vara lika öppen, men det är inte värt att vara så öppen med, nu var inte det. Jag vet, alltså inga hatstorm har ju skett av det som jag sagt på Instagram egentligen, så det är inget det är andra omständigheter, men det är ändå det gör att man blir lite mer försiktig med saker.
Ja, jag fattar det. Det är klart att man blir ärrad och formad av medieklimatet, sociala medier och allt sånt där. Framförallt om man har så mycket följare som du har liksom, det blir så.
Ja.
Men du, mycket...
Men förlåt, jag ska säga också, för jag har forskat jättemycket i detta. Varför har jag liksom en begränsning när jag ska ta upp och prata om saker?
Mm.
Och då har jag också varit så här, är det ADHD-medicinen? För det kan också vara att man inte blir lika så här impulsiv och spontan och bara säger det man tänker liksom. Så det kan vara en kombination av det.
Mm.
Och att jag inte har det behovet längre av att dela med mig. Jag har inte det bekräftelsebehovet, för det är lite det handlar om också.
Ja, verkligen. Och det kan ju vara ett sundhetstecken.
Ja, men faktiskt.
Ja, men alltså, vi blir ju äldre allihopa och man blir tryggare i sig själv liksom.
Ja.
Och det här skälet till att man hamnade i offentligheten en gång i tiden handlade ju för många av oss mycket om bekräftelse.
Ja,
Och det är väl kanske bra att det håller på att
dämpas. Och man kan ju lägga upp andra saker. Alltså,
ja.
Ja. Och jag är ju, alltså folk, jag är ju väldigt personlig ändå, men i mina mått mätt.
Ja, men precis. Det är verkligen så här. Din lägsta nivå är högsta för andra.
Liksom. Ja, verkligen. Ja.
Men du, jättemycket att prata om idag.
Mm.
Så kul. Jag har 2 grejer som du har medverkat i som jag vill lyfta lite extra.
Ja.
Spelet.
Ja.
Jag bingeade ju det programmet. Streckkollade den här, om man får kalla det, förrädarna kopian får man ändå säga. Det får man ändå säga. Som gick på SVT Play, som fortfarande finns där.
Ja.
Jag tycker att det var minst lika bra som Förrädarna.
Ja, vad roligt. Ja,
eller lika bra i alla fall.
Ja.
Jag är väldigt förtjust i båda programmen.
Ja.
Och det var verkligen... Jag har Först och främst, vad den upplevelsen, det programmet, hur var det spela in?
Alltså det var bara jättekul, tycker jag. Jag har ju gjort reality 10 år nu, sedan 2015 gjorde jag Cirkus Magaluf. Och jag har ju aldrig varit bra i tävlingar. Alltså jag har alltid varit ganska dålig i alla tävlingar. Och så gör jag spelet och det är typ bäst i tävlingar. Och det var så skönt. Mm. Alltså jag har aldrig varit känna på det. Och vinna tävlingar och vara bäst och sådär. Mm. Så det var en fantastisk känsla.
Det var kul för det gick upp för dig under programmets gång. Du bara så här, va? Vad är det som händer?
Ja.
Jag är bra!
Ja, men alltså det var fantastiskt. Ja. Alltså med de här pussel och minnesgrejer och sånt där. Mm. Och sen så, också tack vare all min erfarenhet av reality så kunde jag också ha sån distans till det. Med utrustningarna. Och, alltså jag såg det verkligen som ett spel. Mm. Och vi skulle vara där 12 dagar, så det är ingenting. Alla de här människorna kommer att träffa på utsidan och allt kommer bli en gruppchatt som sen dör ut, som det blir med alla andra, ja, sådana här program.
Exakt, det där är verkligen classic.
Åh, vi ska hänga ihop! Och så man bara, man vet att det här är liksom, det är ingen stor grej. Så om jag röstar ut folk här, alltså, vi spelar ju mycket bluffstopp med pojkarna, med bingo och sådär. När man ska ljuga ett kortspel liksom. Och så såg jag det, alltså jag blev inte arg för att bingo ljuger för mig i bluffstopp. Och så kände jag med spelet att så här, ja, men vi får ju ljuga lite och bara skicka ut varandra så ses vi sen. Liksom.
Mm. Men det där är ju superintressant och säkert något som folk där ute som lyssnar tycker också är lite anmärkningsvärt. Det här med ett program som man ser på tv, det är liksom, ja, men förrädarna är ju 9 dagar.
Ja.
Spelet är 12 dagar.
Ja.
Men när man ser på det känns det som 4 månader.
Ja, för det går på tv 4 månader.
Ja, det exakt. Det ja, det går pågår så lång tid. Ja. Liksom.
Men man kan ju liksom från dag 1 börja räkna ner, men nu är det bara 11 dagar kvar. Och, så det, jag hade väldigt lätt för att ha distansen. Jag har inte jag haft lätt för det i alla program. Men här kunde jag verkligen bara, det är bara ett spel, det är en lek där.
Men just det här med din förvandling i programmet är ju rätt kul. Alltså, för du spelade ju hårt i spelet.
Ah.
Du blev ju verkligen en sån här spelare, manipulerad, var mycket taktik, du blåste folk. Och, var det en strategi som växte fram då under spelets gång eller?
Alltså, ja, det växte nog fram. För jag visste ju, alltså ingen av oss visste ju vad det här var för program. Så vi hade ju liksom inte haft tid att fundera på taktik eller, alltså, eller se någon gammal säsong eller någonting. Så därför var det ju alltså det är så kul att vara med första säsongen av något program när ingen vet någonting och alla bara så här springer runt som yra hönor och gissar sig fram liksom hur man ska göra. Och när vi började fatta då, jag och Hanna, hur vilket övertag vi hade, för att folk verkar liksom inte tänka ett steg till, då blev det ju så himla kul. Alltså det är ju roligt att vara bra på någonting. Och där hade vi verkligen hittat ett sätt. Sen så hade jag väl en fördel av att jag hade varit i förrådet då. Där programmet börjar längst ner och varit lite isolerad från alla andra.
Dark horse.
Ja, verkligen. Så jag kunde... Då hade jag ju ännu mer distans till alla andra. Alltså, för jag lärde ju aldrig riktigt känna dem. För när vi flyttade upp till sviten sen så var vi i vårat rum, jag, Jan Emanuel, Mackan och Hanna. Och ja, det var ju lätt för mig att bara så här, jag kände ju inte de andra.
Nej.
Så det var, ja.
Ja, och man har nog en fördel också av att vara en blond tjej. Det blir väldigt så här, ja men, ni blir så oskyldiga.
Ja.
Och fördomen om att blonda, dumma bimbos liksom.
Ja.
Men det var ju verkligen inte så.
Nej.
Det fick ju alla äta upp liksom.
Ja. Men... Ja, om jag hade gjort det, alltså, hade jag vetat att programmet hade slutat, då hade man ju inte sagt hur man röstade varje gång. Vi avslöjade det nästan efter varje utröstning. Men sen så slutade ju då programmet med en röstning på vem man är som är mest värdig vinnare.
Mm.
Och det är klart att ingen vill rösta på mig då. Alltså jag har skickat ut alla. Så det kan jag väl tipsa till nästa säsong. Om de ska vara med.
Men vad var din strategi då? Att vinna till varje pris eller att bli omtyckt?
Nej men... gud. Det var då inget av det riktigt. Det var mer att... min drivkraft, det var att jag, Hanna, Mackan och Janne skulle komma till final, alltså vi 4. Jag älskar dem, alltså de är så otroligt härliga människor, alla de 4, och vi hade så kul. Så jag ville bara vara med dem där så länge som möjligt, för det var ju som att vi var på en semester då, i 12 dagar, och vilka vill jag spendera de 12 dagarna. Men jag vill verkligen vara med dem så länge som möjligt. Jag vill liksom inte att det skulle ta slut, våran bubbla. Så det var min drivkraft. Och bara så här, åh, de får inte åka ut.
Mm.
Men alltså, bli omtyckt är ju... Det går inte riktigt att styra det. För när man är i en sån miljö, det går inte att vara något annat än sig själv.
Nej. Och man styr ju inte klippningen ändå. Liksom,
nej, det gör man ju inte. Program. Men nej.
Det är kul att du tar upp Janne, som du säger. Janne Manu.
Ja.
Jag har aldrig hört någon kalla honom för Janne. Nej. Men ni gjorde det i programmet och det har liksom fest på folk. Det är så jävla kul. Men han är också gammal, en bekant och gammal vän till den här podden.
Ja.
Jag träffade dem här om veckan. Liksom, och både han då och Mattias Varela, som vi kommer komma till sen.
Ja.
Både de öser ju kärlek över dig. Liksom.
Ja. Ja, men detsamma till dem.
Ja.
Alltså verkligen. Jag var ju med Jan Emanuel då i förrådet. Det var ju bara någon dag själv, han och jag. Och det klipptes faktiskt väldigt orättvist, det gjorde det. För vi hade det jättetrevligt och vi lärde verkligen känna varandra. Och han pratade om sin mamma och han grät till och med. Så vi hade jättefina diskussioner och de klippte det bara som att det var helt tyst.
Ja, som, så att, det var, som att det var stelt, ja. Att vi var så olika. Och så här.
Ja. Ja, så var det verkligen inte. Vi hade det jättebra där.
Ja. Men det är ju, på tal om det här med spel och sånt där... Dubbelmoral.
Ja.
Jag tänker så här, att du spelade ju ganska hårt, du ljög en del och så här, och det är fair, det ska man göra i sådana program.
Ja.
Men sen när du väl blev blåst av Fröken Snusk i finalen, då var du själv superkränkt.
Ja! Var, nej, inte finalen.
Nej, men precis innan.
Ja, precis innan. Ja,
just det.
Ja. Ja. Ja.
Så hur såg det ut i tv egentligen?
Det såg inte bra ut. Nej, men backstoryn bakom det var ju att hela hennes sätt där inne var ju att hon var så himla ärlig.
Mm.
Så vi trodde inte att hon kunde ljuga. Så den som vi hade lärt känna var så här, och vi ville ju inte skicka ut henne. Det var därför hon var kvar, för att vi var så här, nej men henne, hon älskar, alltså hon är ju så otroligt ärlig och genuin och snäll och fin, så vi, alltså, vi ville inte skicka ut henne. Så när hon då inte var det längre, då var det som att vi inte kände henne. Vi bara, vem är hon? Så här. Så vi blev bara chockade. Och när jag säger vi menar jag och Hanna då, att men gud, hon kunde ljuga. Det var som att hela bilden av Fröken Snusk som vi hade bara fallera. Och vi bara, okej, det här är, hon är inte sån som vi trodde.
Hade hon masken på sig hela inspelningen?
Ja, det hade, eller alltså när hon åt och så fick hon ju gå in på sitt rum. Sen så finalen så visade hon en bild faktiskt på sin telefon till mig. Hur hon såg ut utan mask.
Ja.
Mm.
Grattis till Mellovinsten får vi säga.
Ja, verkligen. Ja, men och hon är ju också en fantastisk, alltså om man tänker så här utanför spelet.
Ja.
Så alla i det här programmet tycker jag om. Och
ja, men Felicia
är en fantastisk, alltså hon är en otrolig människa, det är hon verkligen.
Verkligen.
Ja, och det var skönt att se att hon också kunde spela till slut.
Ja, man blev nästan arg när man såg programmet, när hon röstade på sig själv och grejer. Man bara, vad pysslar du med? Liksom? Varför är du med i ett spelprogram om du ska liksom rösta ut dig själv?
Ja, men verkligen.
Och det fanns ändå någon slags fin, men vad ska man säga, en fin resa i det också, att hon går från den här att inte kunna spela, rösta på sig själv, till att hon faktiskt vinner sen.
Ja, verkligen. Men något som också klipptes bort var att hon sa ju till alla att hon verkligen behövde de här pengarna. Så när alla skulle rösta så var jag bara, jag fattar att jag inte kommer vinna detta, men jag hade mycket mer pengar att vinna på mitt konto. Alltså man vann ju pengarna på sitt konto. Så jag hade mycket mer pengar än henne. Så jag bara, om ni röstar på mig så att jag vinner, så får du alla mina pengar, sa jag till fröken.
Mm.
Men det blev inte så.
Nej,
jag ville att hon skulle vinna.
Ja.
För då kunde hon sagt, okej, vilken bra deal. Men det ville hon inte. Då ville hon vinna. Så det tycker jag också var lite röst. Hon hade lite vinnarinstinkt ändå. Ja, det var inte bara pengarna.
Den växte sig på liksom.
Ja, precis.
Tal om saker som klipptes bort då. Var det någon mer som du kände när du sen såg programmet på tv så här, shit, det där var sjukt att det inte kom med. Alltså större saker som...
Ja, men alltså den absolut största grejen, det var ju att vi var så säkra på att Daniel Paris fortfarande var skuggspelare.
Mm.
För när vi gick in i det här programmet, det enda vi fick veta var att vi skulle vara inne mycket och att det är lite som Förrädarna. Så när han hade avslöjat som skuggspelare så var vi så här, men vadå, är det, is this it liksom? Och så började jag hade en lista på min, i min bok om alltså jag bara fyllde på med alla bevis för att han fortfarande var skuggspelare, för att han betedde sig så konstigt. Så vi var helt säkra på det. Så när vi skickade ut han så var vi ju jätteglada, för vi bara, åh gud, nu har vi fått ut en förrädare. Och han sa det själv efteråt, bara, jag vet, alltså jag betedde mig konstigt, jag var inte bekväm med hela situationen och han tyckte det var jobbigt att vara där inne. Men det kom ju inte fram alls. Det var bara en gång sen, någon gång när vi träffades efteråt, typ på finalen eller någonting, så skojade han om skuggspelgrejen. Men alltså, det kom inte med någonting om att jag och Hanna och Janne och Mackan misstänkte honom för att vara skuggspelare. Mm. Så det blev ju väldigt så här, när han fick se det avsnittet, typ vi firade när han åkte ut. Han blev ju jätteledsen liksom efteråt. Och så jag fick skriva till produktionen och bara, men kan inte ni bara berätta för Daniel att hur det var att vi skickade ut honom för att vi trodde att han var skuggspelare. Så då fick de skicka och skrev det till honom och sådär. Men det var väl, det vet ju inte tittarna om liksom.
Nej. Och du säger också en hel del om vilken makt klippningen har.
Verkligen, ja.
Men var det någonting mer snaskigt som klipptes bort?
Fiskar du efter någonting nu?
Nej.
Gud, ska jag dra upp det nu?
Nej, jag fiskar inte efter något specifikt. Janne berättade ju lite saker såklart.
Ja, men det var ju några som låg på toaletten.
Ja, exakt. Ja. Men det var faktiskt inte det jag syftade på. Det var en specifik egen fråga som skulle komma.
Ja.
Men vi kan ta det.
Ja.
Vill du se vilka det var?
Nej, det kan jag inte säga.
Kan du säga till mig sen efter podden?
Ja, det kan jag. Ja,
vet du hur mycket lyssnarna hatar när jag gör sådär?
Ja, det är jättetaskigt.
Ja.
Det är därför det känns taskigt att börja prata om det igen.
Ja.
För att, ja.
Ja, det blev ju en grej.
Ja, det var
alltså, berätta om det utan att hänga ut dem då.
Ja, nej, men att vara i en sån bubbla, instängda, då är det ju det är som att gå i skolan igen. Alltså, det är så smaskigt allt som händer och kul liksom. Och så hade vi massa, typ 6 toaletter bredvid varandra. Och så borstade jag tänderna och så där, ganska sent, för jag var alltid sist. Duscha sist och borsta, alltså alltid la mig sist. Och då hör jag liksom några inne på toan. Mm. Alltså tydligt. Och jag bara springer in till rummet och bara, Hanna, Hanna, de knullar på toan! Och Hanna bara springer ut, och så hörde vi. Alltså det var bara det.
Jo, men alltså.
Och då var jag ju så här, ja men du vet, jag ADHD, jag bara, på morgonen där när ja men det är lite dålig stämning, och då får jag ju som Tourettes liksom. Det var två som knullade på toan igår.
Varför tar de inte med det i programmet? Förstår de inte hur bra tv det har blivit?
Ja, jag vet.
Men det, vet varför de inte tar med det?
Nej.
För att det är SVT.
Ja.
Hade det varit typ Kanal 5 eller TV4, då hade det kommit med.
Det hade kommit med. Ja. För att då var ju det enda alla pratade om.
Ja, såklart.
Ja. Hela dagen. Dominik, alltså alla pratade om det. För att det var så kul. Och de som gjorde det, de nekade inte heller. De var bara väldigt så här, det här får inte komma ut. Men då fick produktionen helt enkelt komma in och bara, men alltså det här är ett barnprogram. Alltså det är en fredagsunderhållning. Det kommer inte, kan ni snälla prata om någonting annat idag? Alltså för det här kommer inte komma med. För barn ska kolla på detta liksom. Så det var verkligen, ja.
Det är också kul att de tydligen då lät som fan. För det vittnar ju om att de sket i vilket.
Ja, att det var väldigt djuriskt liksom.
För hade man själv gjort det, då hade man ju försökt vara tyst.
Ja,
för att slippa allt det här snack. Men de verkar typ nästan njutit av det.
Ja, men ja, vissa har ju en sån aura också att kanske inte vara så tysta.
Nej.
Nej.
Men du har ju pratat frikostigt om vilka du kom närmst.
Ja.
Och det är ert lilla gäng.
Ja.
Det var ju supertydligt om man såg programmet. Men vilka, eller vem hade du svårast för? Det måste ju finnas någon sån också, tänker jag.
Gud, svårast för... Alltså alla de här, om man tittar på tv och när jag hörde med alla andra, så tyckte ju folk att Ajan var rätt jobbig där inne. Men jag höll mig ju på mitt rum, så jag kände liksom inte av det. Så det var inget jag hade så svårt för, faktiskt. Det var jobbigt att vara i närheten av Dominika och Ajan för att de pratade så mycket. Alltså det var liksom aldrig tyst. Och det kan man ju inte heller få fram i ett tv-program. Men jag vet inte om någon som lyssnar känner någon som aldrig är tyst. Alltså det är så här, jag har aldrig varit med om det. Man kan nog tortera folk med det. Ja. Alltså så här, att någon pratar hela tiden. Alltså hela tiden. Mm. Och det var ju så här, att vara inlåst i ett förråd med någon sån, det är ju rätt jobbigt liksom.
Ja, det är helt dränerande. Man blir helt slut av någon som pratar så.
Ja, hela tiden. Mm. Men... sen så skulle jag kunna umgås med både Dominika och Ayan utanför. Alltså jätteroligt att ha Dominika liksom vid ett middagsbord och, alltså, så här, men just att vara isolerad med blev väl lite jobbigt, speciellt när de inte mådde bra liksom så. Mm.
Men du, vi går vidare.
Ja.
Nu ska vi prata om The Dance Club.
Ja, ja. Kul.
Ja, men superkul. Jag hade ju som sagt Mattias Varela här nyligen.
Ja.
Och ja, han öste lovord över dig.
Oh.
Och även jag var djupt imponerad av filmen i allmänhet, men också dig i synnerhet.
Oh, tack.
Ja, jag visste ju om att du skulle vara med där. Jag visste om att du var nervös. Jag visste om att det var din debut. Men när man väl såg det var det bara så här... Jag var helt golvad alltså.
Ja, oh, roligt.
Men framför allt den där scenen när ni träffar er mamma.
Ja. Oh.
Fan vad jag grät då.
Åh, vad fint. Ja. Gud vad fint.
Ja, men
det var ju där jag var mest nervös över liksom, eftersom det var min gråtscen. Ja. Och min ensamma dans. Så det var allt liksom. Ja.
Men berätta då om upplevelsen. Alltså så här, innan, under och efter. Hur har allting känts?
Nej men alltså... Det har ju varit otroligt kul att få ens vara med i en film. Jag har ju alltid varit mig själv framför kameran, men aldrig varit någon annan. Och det var det jag inte visste om jag kunde. Alltså när jag skulle provfilma för det, så jag fick ett mejl så här, vill du provfilma den här? Och jag tackade ja till det mesta, som är nytt framförallt. Och så hade jag inte pluggat manuset inför provfilmen, jag skulle göra det på distans. Så jag ringde upp och bara, alltså jag ska inte slösa eran tid, jag kan ju inte detta liksom. Och de bara, jo men vi tror på dig. Och då, ja, så gjorde jag det i alla fall. Och så gick det bra. Och då, alltså Lisa Langstedt, hon är ju så cool liksom. Hon är verkligen, hon ser ut som en regissör. Och bara, så då fick jag träffa henne in person. Och ja, det var bara det var som i en film. Alltså när hon bara, så jävla bra, du får den. Alltså när jag fick rollen då. Det var häftigt. För då hade hon letat efter Rose, min karaktär, i 1,5 år.
Mm.
Och hon bara kände att det blev rätt. Och det här var i maj. Och så skulle vi börja filma i augusti. Och jag bara, men ska jag inte gå någon liten skådiskurs eller någonting under sommaren? Och hon bara, nej men sånt där kan bara förstöra liksom. Så jag fick ju bara lita på hennes omdöme. Och lita på att hon hade rätt. För jag fattade ju inte riktigt hur kan jag passa för en roll i en film liksom. Men sen så när jag såg hela gänget, det här udda gänget, då fattade jag typ varför hon valde mig. För att alltså jag passar, jag känner verkligen att så här, alla passar så bra för sina roller. Mm. Och jag tycker att jag passar väldigt bra för min roll också, alltså i den här udda Spice Girls-gänget liksom. Mm.
Ja men precis, det är ju nyckeln i filmen på något sätt.
Ja.
Det är väldigt karaktärsdrivet ju filmen.
Ja.
Och att det här gänget, ni kompletterar varandra så fint och det är verkligen så, här, så färgstarka karaktärer.
Ja.
Och det, man älskar ju bara er liksom.
Ja. Alltså. Nej men det är verkligen ett väldigt, väldigt udda gäng. Och det är, vi har ju också älskat oss så mycket. Alltså, så här, den gemenskapen som vi fem fick. Alltså gud vad vi har skrattat och bara älskat att göra detta. Det är så himla kul att, för sen så är det så många likheter i värme med våra verkliga personligheter också. Alltså så vi är ju ett udda gäng som sattes ihop även privat och personligt. Mm. Men att lära känna dem på det sättet har varit väldigt kul. Liksom.
Vad var det absolut svåraste då? Var det att lära sig manus eller?
Ja, det var ju absolut. Men jag gick in för detta så mycket och jag hade ju lite mer tid typ inför Vasaloppet. Där jag gillar ju att gå in för saker all in, verkligen. Och nu hade jag tid och både lång tid innan och blocka hela min kalender liksom. Så jag pluggade, nöta jättemycket. Mycket ADHD-medicin. Och det svåraste var ju... Ja, vad var det svåraste? Nej, men att det svåraste är egentligen det lättaste också, för man ska ju bara, när jag knäckte så här att ja, men jag är Rose liksom, då blev det lätt helt plötsligt, men det var det som jag var mest nervös över, och det var väl svårast i början att så här, bara bli Rose liksom, inte hålla på att tänka hur känner hon, utan bara, men nu är jag hon, och det var häftigt när det så här klicka typ. Men sen så är det ju det är ju svårt med replikerna, men det var skönt också att alla hade problem. Det var inte så att jag hade mest problem, utan alla hade lika svårt för det. Och det var så skönt att se att de här proffsiga som jag fick spela mot också var mänskliga. Liksom, att, de kan inte sina repliker så 100% när de kommer på dagen, utan man måste liksom hitta det under dagen nästan, och under tagningarna, hur man vill säga allting och sådär.
Men responsen var ju sen jättefin.
Ja, jättekul.
Både för filmen och för dig specifikt. Ah. Hur viktigt var det, eller var det viktigast för dig att Lisa kände sig nöjd?
Det viktigaste var kanske att jag var nöjd.
Exakt,
faktiskt.
Jag skulle säga det. Alternativ tre.
Ja, det var nog det. För jag har ju det kanske jag säger emot mig själv, men alla hatstormar och grejer, absolut att det kanske har gjort att man blir lite mer begränsad, men det har också gjort att jag bryr mig ännu mindre om vad folk tycker faktiskt. Jag kände mig, alltså när jag såg, för jag visste, det var så himla svårt i reality, då kan jag liksom ha en känsla av om det kommer bli bra eller dåligt. Det är liksom hemmaplan, men i en film, man filmar liksom inte alltid i kronologisk ordning och det blir lite så här spretigt, så man bara, hur fan blir det här egentligen? Liksom. Mm. Och sen så när jag fick se den, och många scener får man ju inte ens jag med, alltså så här, det är verkligen när man ser den på bio som man får se filmen för första gången och förstår hur den kommer bli. Och man skrattar på ställen man inte visste att man kommer skratta i, och gråter när man inte visste att man skulle gråta, så det var verkligen, ja. Och då kände jag bara, gud, det här blev så himla mycket bättre än jag trodde. Ja, det var otroligt bra tycker jag det blev.
Men hur mycket var det här bara en kul grej, och hur mycket för dig personligen var det en satsning, och fick du mycket mer smak liksom?
Alltså det var faktiskt bara en kul grej. För att Lisa kontaktade ju mig, och jag har aldrig tänkt att jag vill bli skådis. För jag har tänkt att jag inte kan det. Liksom. Men sen nu när jag har gjort det och har fått bra recensioner, då känner jag jag skulle gärna göra det igen. Men jag är också väldigt ödmjukt inställd till det. Att det görs inte så mycket filmer i Sverige. Och det finns väldigt mycket skådisar. Men inte så många som ser ut som jag. Det gör det ju inte. Så får jag frågan så tackar jag ja. Liksom.
Men vi kan väl säga det till lyssnarna då, vart man kan se filmen. För nu har vi lovordat den, både i Mattias Varela-podden och i den här podden.
Ja! Ja, men den heter ju då The Dance Club. Och man kan se den lite överallt. Alltså det jag kan i huvudet är väl SF. Alltså man hyr eller köper den då online på SF. Via Play, Amazon tror jag. Lite överallt.
Och det är väl årets, eller fan decenniets jävla feel good film får man säga.
Ja, men det är det. Ja. Det är en härlig, rolig film.
Verkligen.
Hallå, jag sticker emellan här med lite viktig information inför den stundande livepodden. Jag, Nemo möter en vän, fyller ju 12 år, alltså 600 avsnitt. Och detta ska såklart firas stort med en livepodd i Stockholm. Närmare bestämt fredagen den 15 maj klockan 19.00. Ken Ring är klar som den första gästen. Ja, Ken är ju en av de mest underhållande gästerna i den här poddens historia, så jag vågar lova ett otroligt kul samtal. Och gästlistan kommer att fyllas på successivt här allt eftersom. Så håll ögonen öppna och nyp er biljett på en gång. För det är en liten lokal och det kommer bli intima, personliga och väldigt, väldigt fina samtal. Och biljetterna hittar ni i avsnittsbeskrivningen eller på poddens Instagram eller på biletto.se. Nu kör vi vidare med veckans avsnitt.
Vi går vidare.
Ja.
Och nu ska vi prata lite om relationerna i ditt liv.
Ja.
Mm. Jag tänker att vi börjar med din käre man.
Ja.
Ansiktet utåt för ADHD.
Ja.
I Sverige.
Ja.
På tal om det då.
Ja.
Men du, vad var din första genuina tanke om Bingo när ni era vägar korsades?
Jag visste ju vem han var innan, så jag hade tankar innan vi träffades liksom. Men det är ju bara att han, att när jag reste runt i jetset-världen i 8 år och var supersingel med min kusin Camilla, då träffade man ju mycket killar och sådär, och så sa vi, det var liksom en grej som vi alltid sa så här, eller jag sa, man kanske bara ska träffa en rolig kille, typ som Bingo Rimér. Mm. Alltså så. Och då tänkte jag absolut inte att det skulle bli självaste Bingo Rimér. Och sen så dejtade jag en kille som hade så här privatplan. Och, alltså, men han var en jättegullig kille, var han. Men det var liksom som att jag började klä mig som en drottning typ. Alltså det var för överklass. Jag vet inte, jag gjorde slut med honom och så gick jag på Bingos förhandsvisning av hans dokumentär. Tog på mig en porrig korsett liksom, och släppte ut mitt hår och lockade och bara så, fick vara lite så här sexig och härlig igen. Och ja, det var det. Jag kunde vara så mig själv då. För den tidigare relationen var så här, det var begränsat med bilder och allt skulle vara så här, ja, fint och hemligt liksom. Och det var så skönt med Bingo då att man bara kunde vara så här sexy och ta massa bilder och ja, det var sån kontrast liksom.
Du gick från att vara någon slags souvenir nästan.
Nej, det kommer jag nog aldrig kunna bli, och det insåg jag också i den relationen, att det var jättekul att åka med han på alla resor och sånt, och han var verkligen en bra kille, alltså så här 35 år och född fattig hade blivit, alltså så här, så han var liksom, han var bra kille med fina värderingar, men det var bara så här, ja, jag behövde ju inte jobba eller göra någonting i så fall, om jag hade stannat där. Men det var, jag kan inte vara i en sån relation jag vet inte. Nej, men lite så kanske, att man är en, man får åka efter honom liksom.
Ja, du kanske var som en fågel som var fast i sin bur och som, ja, som behövde flyga.
Ja, och jag hade nog inte gjort all den här realityn och tvn då. Mm. Det tror jag inte han hade uppskattat.
Men, och då började ni snacka på den här premiären, eller?
Ja, och då så sa han, alltså han hade då premiärfest liksom, och så blev det sent och jag och Camilla, vi ville ha efterfest. Alltså inte ligga, men liksom efterfest. Och då så sa han, så vi frågade honom, bara, men Bingo, blir det efterfest eller? Och han bara, tog tag i mina axlar och bara, nej Julia, du och jag ska inte ligga ikväll. Ikväll ska jag ligga med någon random. Du och jag ska ligga på fredag, ordentligt. Mm. Och jag bara, men alltså jag vill inte ligga med dig. jag vill bara efterfest.
Otrolig grej att säga, ja, att ikväll ska jag ligga med någon annan, men du är det på fredag. Då har man fan ett självförtroende. Så.
Ja. Ja, så han låg med någon random då, som han sa. Och sen så bjöd han mig på dejt på fredagen. Och då var det en sån här all-in-dejt. Alltså jätteromantiskt och fint liksom. Men jag var så här, nej men gud, jag kommer inte ligga med Bingo. För att han kände så... Han var inne i en period när han så här filmade sina Tinder-dejter. Alltså där, någon hängde i ringar. Och, alltså det var bara så, det kändes så akrobatiskt och jobbigt att ligga med honom. Jag orkar inget så här hänga i ringar, träningspass liksom. Det var, och så tänker man att han har legat med väldigt många. Mm. Att så här, nej, jag kände press och jag ville...
Han har nog legat med många.
Ja.
Vet du hur många?
Nej, han vet inte hur många heller.
Nej.
Men det har väl jag med. Ja. Så. Alltså, så det är inte...
Men fan, har inte det i reality-världen? Vem har inte det?
Eller hur? Nej, men jag kände... Och det är inte så att jag har dåligt självförtroende om det. Men jag kände bara att, gud, nej, men orka ligga med honom. Vad jobbigt. Träningspass. Ja, så vi låg inte där då. Men sen låg vi liksom.
Men
det var en jättebra dejt.
Ja, men jag fattar. Låter som att han vet hur man styr en bra dejt.
Ja, verkligen. Mm.
Men vad i hans liv krockar mest med ditt?
Nu typ, fan vad vi har löst det här bra. Våran, Nu har vi hängt i typ 5,5 år. Och det har ju verkligen varit så nära att ta slut så många gånger. Det var så fruktansvärda bråk. Destruktivt, elakt, alltså hemskt. Och nu, alltså, ja men det är typ över, ja men ett halvår, mer än ett halvår, så har vi haft det så lugnt. Mm. Och vi känner verkligen att vi så här, vi har äntligen typ hittat ett sätt att, för att ha en harmonisk relation. Men det som har varit utmaningen är ju att förstå att vi inte kan ha en så här traditionell relation där man umgås så mycket. Alltså vi behöver verkligen distans från varandra. Så jag har ju min lägenhet i Lerum och så har jag en liten lägenhet bredvid Bingos liksom. Och det är lifehack att kunna bara gå in till sitt egna och få distans. För om han eftersom vi, alltså jag är inte heller lätt så, och eftersom vi har så, ja men bara att kunna, om någon, om jag känner så här, men nu, för vi brukar prata i batteriprocent så här, men nu har jag bara 5%, så jag orkar inte höra på dig nu. Mm. Så här, jag orkar inte med dig, jag orkar inte vara en bra flickvän, så kan jag gå till mig. Och tvärtom liksom, att man bara ger varandra space och inte ha det här varje dag ska vi äta middag 6 eller se på Rapport 19:30 eller så här, vi har inte det livet. Vi har inte så här, nu ska vi ha fredagsmys på fredag. Alltså, och det är okej liksom. Mm.
Men vad har varit svårast att acceptera med honom och hans liv?
Ja men det är väl hans tempo tror jag. Att det alltid är nya idéer och nya grejer liksom på gång.
Mm.
Och att jag kan typ tycka att han, alltså han har ju väldigt mycket energi utåt, men då får jag ju en trött person som kommer hem oftast.
Mm.
Som andra inte ser. Mm. Så alla andra får en väldigt glad och pigg person och så får jag en trött person. Och det men det har jag väl löst nu genom att liksom inte alltid hänga.
Men vad bråkar ni om då? Som folk kanske aldrig ser eller förstår. Är det mest när ni båda är slut på batterier liksom?
Ja. Alltså det har varit väldigt... Det, grunden är nog så här tonfallet.
Mm.
Att jag är från en väldigt så här... Han tycker då att det är en mesig familj. Och jag är från, och han är från en hård familj. Alltså han är väldigt... Han kan låta väldigt arg och... Ja, var väldigt hård och bestämd. Och då... Då kan saker som inte ens behöver vara ett bråk bli ett bråk. För att man blir så här, men gud vad du är otrevlig. Liksom. Mm. Mm. Så det är det mycket. Men jag nu bara av... Alltså det exploderar inte längre. Och det, alltså jag fattar inte att jag ens kan säga det. För att det har varit så kämpigt. Men det är verkligen... När jag märker att nu är han trött. Liksom, då går jag. Och så är det bra sen på morgonen.
Fan vad fint att ni, ja. Att ni har landat i det.
Ja. Jättefint.
Men när är relationen som mest skör idag? Går att sätta fingret på det?
Men det är ju om man om båda är för trötta för att inte ta en time out.
Mm.
Att man bara fortsätter.
Fan vad känner jag igen det där. Alltså, det behövs att någon har energin, kärleken och tålamodet. Om båda är dippa samtidigt. Mm. Det är så otroligt svårt då. Alltså.
Eller bara att, för någon måste vara den stora som bara säger förlåt först.
Ja.
För då säger jag förlåt och sen så efter, ja, men inte direkt men kanske efter en minut så kan man säga så här, förstod du hur jag kände?
Mm.
Ja, det gjorde jag.
Men exakt så.
Och det är lätt att fastna vid så här, men du gjorde ju så, fast du gjorde ju så. Bara, att man bara går till sig själv först, okej, gjorde jag kanske någonting fel? Det är ju ofta det, att båda gjorde något.
Nej men verkligen, det är alla mina bråk med min tjej är ju bara när båda är slut på energi.
Ah.
Då är det som att det är öppet mål för tjafs.
Ah.
Så länge någon har liksom kraften i sig så kan den alltid vara the bigger person.
Ah.
Och leda folk, leda in i försoningen liksom.
Ja, men jag, en dum grej som jag alltid har fått höra är att man ska aldrig gå och lägga sig osams.
Mm.
Och det har jag fått begrava lite för det satt jättelångt inne. Ska vi gå och lägga oss när det här inte är utrett? Men det har varit nyckeln typ.
Såhär, lifehack, att skicka med lyssnarna. Gå och lägg er osams.
Ja, på riktigt alltså. Mm. Testa det. Känns det jobbigt?
Nej, alltså men så här, jag har väl också gått på den myten.
Ja.
Att det alla säger så.
Ja.
Men vi har också gått och lagt oss osams, så det är inte så att det förstör världen heller.
Nej.
Ibland behöver man ju lugna ner sig för att kunna möta varandra.
Ja. Bli känslomässigt nykter.
Ja, exakt. Komma ur affekten.
Ja.
Framförallt vi med ADHD, det är liksom så här, det slukar upp hela ens världsbild.
Ja.
Så jag vet ju att alltså, så här, när jag är i min känsla, då är det liksom så här, då är det mörkt liksom.
Ja.
Men så kan det gå bara en kort stund. Då ska jag komma ur det och bara så här, jäklar vad jag överreagerade.
Ja.
Jag tycker inte ens så där. Jag känner inte ens så där. Jag kan inte stå för det alls.
Nej, och att man verkligen ser vad den andra gick igenom.
Alltså ja, då. Exakt. Man förstår hur jobbig man är liksom.
Ja.
Men du, någonting som jag vill fråga dig om. Som jag gissar att folk utifrån har velat måla upp den här konflikten. Kanske större än vad den är. Men det är ju din relation med Katrin.
Ja.
Mm. Finns det en poäng i när jag säger att folk har liksom velat elda på det här lite mer än vad som har varit?
Nej, men det har ju varit något. Mm. Alltså, så de har ju haft rätt. Det är bara att man kanske inte vet prata om det.
Mm.
Det är ju typ som om någon frågar så här, är du gravid? Och så kan man inte gå ut med det för att det är för tidigt. Alltså, så här, det är lite som med, bråkar du och Katrin? Man bara, alltså, när man verkligen inte kan säga ja. Så det blir så dumt. Man måste ljuga.
Mm.
För vi vill ju inte hålla på. Det var en gång vi hade liksom så här, ett bråk. Och ja, det kanske behövs en gång.
Vad händer då?
Bara för att rensa luften lite liksom. Mm. Och nu tror jag aldrig mer jag och Katrin kommer bråka.
Men vad bråkade ni om då?
Nej, det var att hon tyckte att det var orättvist liksom vinklat allting i Bingo Julia realityn.
Mm.
Och det blev bara så himla, en så himla stor grej. Och så blev det liksom mellan henne och mig mer. Det är skönt ibland att bråka och rensa luften. Alltså jag tror att det behövs i många familjer och moderna familjer och relationer. Att man bara såhär, istället för att gå runt och hålla inne på saker.
Men hur blir Bingo i en sån situation? Hamnar han mitt emellan då?
Ja, det gör han ju. Men där är det ju... vi brukar skoja om det. Om jag och Katrin stod vid en klippa och han var tvungen att putta ner någon. Då hade inte det varit ett lätt val. För han vill ju inte... Han vill inte putta ner mamman till hans barn. Brutalt exempel. Men ja. Det är... Alltså, Katrin är ju en person som han... Alltså, älskar och har gett henne... Alltså, honom otroliga barn och sådär. Så det är en sån konflikt. Alltså, jag förstår ju att det blir svårt för honom också. Men... Men nu är det jättebra. Och jag var på ett event hon hade häromdagen. Så här, och vi hänger liksom och... Ha det trevligt.
Mm. Men vad är det svåraste med att kliva in i en annan familjs familjehistoria?
Jag tycker inte att det är så svårt egentligen. Det hade varit svårt ifall inte jag fick vara lika mycket med min familj, tror jag. Men nu när vi... acceptera. Alltså, vi firar inte jul ihop. Han är med sin familj. Alltså, vi splittrar på oss mycket. Så det löser ju mycket. Men det svåraste är väl att... Jag tycker inte att det är... Det är helt sjukt. Jag tycker inte att det är så svårt. Egentligen.
Vad skönt.
Ja, ja, verkligen. Han är... Jag vill känna att det finns någonting. Men jag kommer, alltså, jo, men det är väl, det var ju i början att man tyckte typ, gud vad han... att han är så rädd för att hon ska bli arg. Liksom, typ om man... oj, vi är en minut senare till frukosten på hotellet eller så, på någon gemensam resa eller någonting. Och Katrin blir arg. Och det var ju störigt i början. Att, men herregud, alltså, Katrin kan ju inte vara din... Liksom, en person som styr dig så mycket. Men samtidigt så... Ju mer åren har gått, ju mer förstår jag henne också.
Det hade varit kul om du sa så här, ju mer jag hängde med henne så förstod jag hur rädd han var. Och så, men jag förstod varför han var rädd.
Ja, men det, alltså, jag förstår, det är aldrig värt att ta en fight ibland. Alltså, ibland är det inte värt att ta fighten. Och det förstår jag mer nu. Men sen så förstår jag också Katrin mer. Jag börjar låta mer och mer som Katrin till Bingo också nu. Mm. Att man måste vara väldigt bestämd för att det ska bli... i tid eller på rätt sätt.
Men har du känt att du behöver hålla tillbaka din personlighet på grund av att Katrin då är så pass hård? Eller liksom, har du hittat knep nu att anpassa dig efter henne? Hur ser du på det?
Nej, alltså nu tycker jag vi känner varandra så väl.
Mm.
Och jag älskar att det kan bli så där hetsigt. Alltså jag kollar ju mycket på Kardashian.
Mm.
Älskar dem. Och det, varför jag älskar dem är för att de har de där bråken. Så jag tror att många svenska familjer och släkter skulle behöva. Att de bara, du är dum i huvudet, jag hatar dig och du hatar din jävla musiksmak som allt ska sätta på. Eller, alltså vad som helst. Så att man bara får spy ur sig allt som man... Och sen, alltså, sen blir man ju ofta vänner igen för att man är släkt och tycker om varandra. Liksom. Mm. Framförallt familjemedlemmar, att man så här... Det behövs mer att rensa luften. Men vad var frågan?
Vem fan vet det? Alltså, två ADHD-hjärnor. Försöka hålla en röd tråd. Det går inte. Nej, men att du har hittat sätt att anpassa dig efter Katrins speciella personlighet.
Ja, nej men alltså... Nej, det känner jag inte att du behöver göra.
Nej. Skönt.
Ja.
Mm. Men du, jag tänker på det här fördomar om dig och bilden av dig... Jag tror att den bilden blir ännu mer cementerad om man väljer att vara öppen med sitt liv som du har varit mycket. Men vad är ditt liv, eller vad i ditt liv just nu är inte så bra som det kanske ser ut eller verkar?
Ja.
Vad kämpar du med som mest liksom?
Jag kämpar med att... alltså jag kämpar med att bara se till att... Först börja med att bli gravid. Alltså för jag, folk tror ju kanske att jag och Bingo försöker bli gravida. Men det gör vi. Vi har ju aldrig försökt. Alltså det är bara att allt i mitt liv är ganska planerat. Och så här, och jag har kunnat, nu vill jag göra det, då gör jag det. Liksom så. Men med barn, alltså jag kommer ju aldrig bli redo för det. Och det är en grej som, nu är jag liksom 35 och ett halvt, så nu är det verkligen dags. Att bara göra det. Mm. Alltså bara att försöka börja bli gravid. Det är en grej som jag tänker på varje dag. Och som allt liksom runt omkring och samhället och familj och all vänner och jag själv bara pressar mig själv med att du borde bli gravid nu.
Men om vi ska konkretisera det idag, vad väntar du på?
Ja, jag vet inte.
Nej, för Bingo står redo.
Ja, gud ja. Nej, men jag har bara väntat på att det ska bli mer harmonisk i min och Bingos relation, tror jag.
Och nu är det ju det. Ja, men sen ett år ju. Ja.
Ja, och...
No more excuses.
Nej, men jag tror att det är det som är så svårt att lita på. Att jag säger bara, men tänk om det blir dåligt igen, liksom. Men det blir det ju inte. Och det är det jag har börjat fatta nu. Så det är väl det som är... Det är en grej som jag tänker på mycket, att jag borde bli det.
Mm.
Och att det är ett jävla lyxproblem alltså, men de här kändisar i gruppprogram, de tar ju aldrig slut. Jag kan göra det resten av livet, känns som. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Och så tackar man ja och ja och ja och ja. Och det är liksom, det har blivit min komfortzon, alla de här programmen nu. Alltså det kommer ju någonting hela tiden. Och jag är så tacksam för det. Och rätt som det så kanske jag inte får några erbjudanden alls. Men det är ganska svårt att tacka nej till det. För att det är så kul.
Så och nu, så bra betalt.
Ja!
Mm.
Och då blir det så här... Men nu har jag faktiskt tackat nej till en stor grej.
Vilken då?
Det kan jag inte säga än, tror jag. Men jag kan säga det sen. Jag tackade nej till en grej för att jag måste bli gravid. Jag måste satsa på mitt privatliv. Jag kan inte hålla på att tacka ja till de här utmanande tv-programmen. Alltså jag kan inte sitta och göra ett utmanande program och samtidigt vara gravid. Liksom. Alltså det går inte. Det är så mycket utmanande program som man inte kan göra om man ska bli gravid. Och det är det som hela tiden har skjutit upp nu också. Att så här, jag bara tränar stenhårt för Vasaloppet, men jag kan ju inte bli gravid då, men sen för jag kan ju inte spy i spåret eller vet, alltså, det är såna grejer hela tiden. Och det är, jag låter som ett jättelöjligt problem, men det är ett stort problem att tacka nej till tv-program för att få ett fungerande privatliv liksom.
Ja, nej, men vad fan, det är ju din inkomstkälla.
Ja, det är det.
Ja.
Så jobbet går liksom inte riktigt ihop med familjelivet.
Nej.
Men sen så kan man ju göra andra program. Som
mammor.
Nej, nej. Ja, det kan man ju också. Jag ska
det finns program för folk med barn också.
Nej, men typ studioprogram. Som
ja,
liksom inte.
Ja. Men på tal om din bransch då. Har du någon fiender i branschen? Finns det någon du känner så här att du gärna undviker på ett event?
Alltså Daniel Paris har ju varit så arg på mig.
Är det så?
Ja.
Alltså for real?
Ja, för han trodde inte på produktionen när de mejlade honom.
Är det sant?
Han bara, det där är bara bullshit. Ja. Så det tycker jag var löjligt. Men jag har ju träffat han på eventen då. Men han tror inte på att vi trodde att han var skuggspelare.
Så er relation är typ över?
Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Men eller han var så arg på det här. Mm. Och det har varit jättefrustrerande. Eftersom det inte är sant. Liksom. Mm. Men jag har träffat han mycket sedan dess. Och det är inte så. Men det har varit det stelaste hittills, tror jag, i min karriär.
Du nämnde ju nu att realityprogram är ju en stor del av ditt liv ju.
Ja.
Det har ju blivit några genom åren. Jag tänker att du ska få ranka de sex här top of mind som man hittar på Wikipedia.
Aha. Mm.
Robinson, Bachelorette, Bingo och Julia, Hela kändis Sverige bakar, Kompani Svan och Spelet.
Ja.
Vad sätter du högst och vad sätter du lägst?
Det är så svårt det där. Men det, för det beror helt på. Alltså, ska jag ge ett kort svar här?
Nej, det behöver du inte.
Nej, för alltså, Robinson var så himla kul. För det var så det första stora jag gjorde. Och jag mådde så himla bra på den där ön. Och jag älskar den jag är i Robinson. Mm. Det var innan min ADHD-diagnos. Jag var helt så här flummig och fri och glad och härlig. Och oförstörd och ofiltrerad. Alltså
du var inte omedicinerat skal.
Nej, precis. Omedicinerad. Nu så här medicin och zombie. Hatstormar. Och liksom så
här. Nej, trasiga relationer och fan hans moster.
Nej, jag var så jävla... Och singel var jag också. Ja. Precis. Nej, men jag var lycklig och här. Jag älskade när jag var i Robinson. Så det är min favorit Julia. Bachelorette var så jävla goal. Det var så här, att bli över oss och så mycket komplimanger och kärlek och fina klänningar och ja, men det är lite så här som blir valt till Sveriges Lucia. Mm. Att man kommer skryta lite om det resten av sitt liv. Komma till USA och bara, I was a Swedish Bachelorette. Alltså det är så jävla kul att ha varit det. Men sen så var Bingo och Julia, det var ju så här, det var typ det alltså att få en egen reality. Det känns som att alla influencers vill ha. Så här, att vi fick en egen reality, att mitt namn är liksom namnet på tv-programmet, alltså det känns så, för det finns ju så här Girls of Oslo, men det är ju inte så här deras namn, alltså att Bingo och Julia egen reality, två säsonger, också väldigt stort, så det är typ det största. Ja, det var väldigt kul, men det var också väldigt jobbigt, och det är typ min hat Julia i den. Jag gillar inte den jag är där, för det är inte kul att se så att man bråkar. Så det är lite svårt att rangordna så. Kompani Svan ligger väl... Det var ingen... Nej, det var... Den ligger ganska långt ner faktiskt. Och... vilken var det mer? Hela
ligger Kompani Svan långt ner för att du...
För att de andra är så bra.
Är det så?
Jag har bra känsla för alla. Alltså, när vi fick på att vi skulle få en egen reality var det bara, gud vad kul. Och Bachelorette var bara, wow. Och Robinson var, men Kompani Svan, då hade jag gjort så mycket innan. Så var det så här, en till grej.
Jag trodde det hängde ihop med att du kände dig så sjuk i din ADHD där.
Ja, jag kände mig också ensam. Det var liksom inte så kul. Jag kände mig nästan lite utstött på något konstigt. För det var fantastiska människor där. Men jag kom inte så bra. Alltså det var så här, jag vet inte vad det var.
Nej, men kul är verkligen inte rätt ord för det. Alltså.
Nej, det är inte kul. Nej, 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 nej. Det är fan inte kul det programmet. Men jag rekommenderar alla att göra det.
Ja, exakt. Det formulerar man också. Det är en upplevelse och det är utvecklande på många sätt. Men kul är det inte.
Nej, det är det inte.
Mest svintufft bara.
Ja, verkligen.
Ja. Så vad håller vi då högst? Spelet kanske?
Ja, nej, spelet ligger också långt ner.
Ja, är det sant?
Ja, det är de här... Ja, för det är... Lite mer mitt emellan. Alltså, nej, det är Bachelorette, Robinson och Bingo och Julia i toppen. Men då tycker jag nog Robinson är toppen.
Mm. Bra.
Och sen Bachelorette.
Du, vi ska avrunda podden alldeles strax.
Mm.
Men innan vi signar ut för idag så vill
tråkigt.
Jag...
Tråkigt, jag kan sitta här mer.
Ja, men skittråkigt. Men jag brukar försöka hålla mina poddar till ungefär en timme.
Ja, jag förstår.
Och vi har snackat över en timme.
Ja, det har vi.
Men det är så jävla fint att snacka med dig. Och du
samma.
Ja, men det är skitkul. Du får snart komma tillbaka.
Ja, jävla.
Såklart. Men innan vi signar ut för idag så vill jag lyfta någonting som jag ändå pratade med dig privat om för några år sedan. Det här med frågan om alkohol.
Ja.
För jag vet att du har haft en liten komplex relation till det. Och när vi pratade om det så berättade du för mig, jag antar att vi kan snacka om det här nu med. Men du pratade om att du ofta upplever att du har svårt att sluta när du väl har börjat.
Ja, det där blir ju en jättegrej.
Ja, men det har varit en artikel.
Så jag fortfarande frågar dem. Nej, men alltså, jag dricker ju absolut inte lika mycket längre. Alltså det blir liksom inte såna tillfällen. Och så är jag lite mer... jag tycker, nu när jag ändå är 35, det är någonting... Alltså att bli sådär jättefull över 35, det känns lite trashigt helt ärligt. Fattar du vad jag menar?
Ja.
Det finns en åldersgräns där, eller?
Ja!
Ett spann liksom.
Men jag gör det ju fortfarande. Mm. Men det är inte så lika att man kan skratta åt det. Det blir lite mer... Och så blir det blir bara värre saker händer och värre, alltså det blir bara, nej, det är inte bra. Sen så har jag absolut haft rejäla liksom fyllor till, alltså så här, de senaste månaderna till och med, men det är liksom absolut inte ofta, och det är ju det är många fler kvällar som blir att jag så här inte dricker så mycket liksom. Mm.
Men du kan ändå sluta när du väl börjat nu?
Ja, det kan jag verkligen. Mm. Ja. Verkligen.
Nu märker jag att du är försiktig, för du vill slippa en artikel om det här.
Nej, så är det inte.
Nej, jag fattar.
För att det var så, det kan du skriva om igen då. Det var så. Men det är liksom,
det var så förr kanske.
Ja, Bingo dricker ju inte lika mycket heller.
Nej.
Han har ju liksom en hälsoklinik nu. Alltså alltid så himla mycket longevity. Och jag har börjat typ se det mer som ett gift. Alltså även med att feströka gjorde jag också då. Alltså så här, jag vill typ inte. Och att man ska bli gravid. Mm. Alltså det känns så giftigt mot kroppen. Och hälla i sig massa alkohol. Så det sker inte. Det är äckligare typ nu. Mm.
Men hur har det varit med droger för dig då genom åren? För du har ändå hängt i sådana miljöer, extravaganta miljöer, där det med största sannolikhet förekommer mycket.
Ja.
Hur har det varit för dig?
Nej, men det har liksom aldrig varit någonting som har lockat.
Nej.
För att jag aldrig har känt att jag behövt det.
Men du har provat, antar jag.
Alltså,
pass.
Pass.
Här ska det komma några artiklar.
Ja, någon drog har jag provat.
Ja.
Ja, men jag...
Sa hon diplomatiskt.
men det är liksom aldrig någonting som jag känt så här, och det här vill jag göra igen.
Nej, jag fattar.
Och därför är det verkligen... med min personlighet, jag förstår verkligen de som känner att de behöver ta det.
Mm.
Men jag har aldrig känt det, för alla tror att jag är på droger ändå. Liksom.
Mm. Ja. Klassiskt svar.
Är det så?
Ja, det är verkligen...
Aha,
ja,
men det är faktiskt så.
Ja, men
ja, alltså jag stod ju på toaletten med Paris Hilton i Saint-Tropez, och hon la upp kokain och bara, här tar jag, och bara nej. Alltså så här, när man till och med tackar nej då.
Ja.
För jag kände bara så här, nej men gud, det där, alltså typ att jag har alltid varit lite rädd för det typ.
Mm. Ja, provar man inte då så provar man aldrig.
Nej.
Nej,
jag tänker det.
Så är det. Julia, vi är i mål.
Ah. Tråkigt.
Ja, men tråkigt.
Men det var kul.
Ja, men jättekul. Ja. Det är en sån fröjd att samtala med dig.
Ja, men detsamma.
Och sköt om dig, och så ses vi om några år igen, och då har du en liten bebis med dig.
Ja, men det har jag.
Ska vi bestämma det?
Ja, inte en hund.
Nej.
Eller det har jag också, men...
Bebis och hund.
Ja.
Tack för idag!
Tack!
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Kändis, den största som vi har.